Det är så allvarligt att forskarvärlden, när det börjar bli så uppenbart att man har vandrat vilse, att man försvarar de här gamla kostråden med näbbar och klor, för det leder till, skulle jag vilja säga, antivetenskapliga strömningar, och det är inte bra för vårt samhälle.
Det är så att all den här processade maten är muggig? Finns det saker som är bättre än andra?
Jag har nog befunnit mig i en period i livet när barnen var mindre, då jag orkade liksom inte ta till mig allt det här.
En förpackning som förmedlar något helt annat, så det kan liksom vara jordgubbskvargen där det inte finns någon jordgubbar alls, utan bara aromer och liksom förtjockningsmedel och färgämnen. Eller så är det svampsoppan som säljs som en klassisk svampsoppa, men som innehåller mer så här glukossyra på palmfett än svamp.
Till julen skulle det finnas en stor ost i huset. Den ystade man själv på lantbruken. Man använde den feta mjölken från sensommaren. Det gick åt många hinkar till en rejäl ost. Först ska mjölken kokas upp till en bestämd temperatur. Sen blandade man i något som heter löpe, som gör att mjölken stelnar till ostmassa.
Ja, det där var ett klipp från livet i svenska bondgårdar förr i världen. Förberedelser inför julen, i en tid när mat fortfarande hade en väldigt stark koppling till sitt ursprung. Människor åt, som man berättade om i klippet, ostar man gjorde själv på de egna kornas mjölk. Man åt sina egna slaktade grisar, åt soppor gjorda på riktiga grönsaker man skördade själv. Bröd bakades på grödor man sått och skördat själva. På ett mer naturligt och grövre mjöl, smör och grädde fanns från den egna gården då som lyx i maten. Mm. Eller hur, Carina?
Ja, härligt det låter. Och idag har vi ju då mycket mer processad mat. Skummjölkspulver, glukosfruktossirap, E-nummer. Ja, ibland liknar ju maten idag mer en kemifabrik än sina rötter. Vad var det vi tappade bort egentligen? Och hur kommer vi ur det här?
Mm. Ja, välkommen till Hälsorevolutionen. Jag heter Maria Borelius, vetenskapsjournalist och biolog. Och idag ska vi ta och borra ner oss i den moderna maten. Och med det menar vi alltså den processade maten. Som biokemisten, journalisten och mataktivisten Ann Fernholm kallar fejkmaten. Alltså högprocessade soppor, kex, sötade yoghurtar, glasser, choklader, vegokorvar, flingor, energidrycker. Ja, det är ju ingen ända på egentligen mat, Carina. Våra mor- och farmödrar hade ju inte känt igen allt det här.
Nej. Och en del av det tänker man ju, det här är väl hälsosamt. En liten vegokorv, om man nu skulle välja det till middag. Och vad gör den här maten med oss? Det är vi många som undrar. Jag är Carina Lundstedt, producent och förläggare. Tack för att du vill lyssna på Hälsorevolutionen, podden för dig som vill bygga ett starkare, härligare liv.
Du, hur mycket fejkmat äter du?
Ja, det är lite mindre än vad det var förr i alla fall. Det går åt rätt håll. Men det har varit en hel del genvägar. Och jag försöker att inspirera mina söner. Jag har börjat laga mer mat. Mm. Både för att jag måste, eller för att jag inte har någon som serva mig med det hemma på samma sätt. Men både jag och sonen som bor hemma lagar en hel del tillsammans. Det är väldigt kul, tycker jag.
Mm.
Och att man försöker, jag har fått mycket tips från dig. Mm. Med allt från smoothies till att lägga till ett ägg extra eller vad det kan vara. Att man liksom, idag tog jag en halv avokado. Jag åt en ganska sen frukost, men jag liksom boostade med den. Och att man känner att, ja men, det ska vara nödfall, tycker jag, om man ska ta de här genvägarna.
Mm. Sen är det ju olika kvalitet på de här processade grejerna också. Men det är ju intressant ändå att saker som vi tror, vegofärs, vegokorv, ordet vegan har fått en hälsovibb. Men börjar vi titta i nivån under vad som verkligen finns i det här, så är den ursprungliga korven, om den är gjord på riktigt kött eller köttet, har de väldigt fina hälsoeffekter.
Mm.
Sen kan man vilja vara vegan av andra skäl. Mm. Kanske miljöskäl eller så. Det är ju en annan historia. Men det är liksom en djungel det här. Mm. Och när man går in i en mataffär och börjar titta så här. Men hur mycket här i den här affären hade jag själv kunnat skörda, plocka eller slakta fram liksom?
Mm. Mm.
Vad är en ursprunglig råvara? Och hur mycket här är produkter där man har fiddlat med det?
Mm.
Eller hur?
Nej, alltså jag har nog befunnit mig i en period i livet när barnen var mindre. Då jag orkade liksom inte ta till mig allt det här. Det var för mycket hålla näsan över vattenytan. Så det har ju blivit ganska mycket pulvermos. Även om just potatismos har jag faktiskt alltid gjort själv. Men det har ändå liksom funnits diverse halvfabrikat hemma hos oss. Men nu känner jag att jag mer börjar navigera. Och liksom försöker att aktivt inte välja det. Och vi har ju berättat tidigare att vi har ju investerat i ett hälsovarumärke som heter For Real Foods. Mm. Som gör just hälsosam snabbmat kan man kalla det. Ja. Pizzor på för det är också det vitkålsbotten.
Precis, och med rena råvaror i botten. Ja. För det är ju också det att man, liksom, vi har så mycket vi ska hinna med i våra liv. Men jag tror också faktiskt det här är en kunskapsfråga. Mm. För att om man liksom börja laga sin mat själv från grunden, så det tar inte så mycket mer tid att koka några potatisar än att koka makaroner. Nej, om man ska koka makaroner, det tar ju 10 minuter.
Ja.
Ja, men vad gör jag då med min potatis? Jag skär varje potatis i 4-8 bitar.
Ja.
Och så de är kuber.
Ja.
Och slänger ner en buljongtärning.
Ja.
Och kanske lite gurkmeja.
Mm. Då har jag och mosa lite med olivolja.
Ja, det kan jag göra om jag sen vill ha mos. Ja. Eller jag bara tar dem, istället för att ha hela kokta potatisar, blir det potatistärningar.
Mm.
Och de är lite guldgula då, har lite buljongsmak. Smak. Och så bara kör jag på lite, kanske lite olivolja.
Mm.
Det tar 10 minuter. Så det finns liksom så mycket enkla saker man kan göra med bara helt vanliga råvaror. Mm. Och samma sak om jag vill grilla några kycklingfiléer i ugnen, istället för att steka upp färdiggjorda köttbullar. Ja, men skär dem i mindre bitar, det går ju jättefort.
Mm.
Så det är inte faktiskt så att den här snabbmaten är alltid snabbare, eller?
Nej, men så är det ju. Och sen är den ju nästan alltid sötare. Att det liksom är tillsatt socker. Det här har ju vi också läst oss till i en annan bok som heter Glukosrevolutionen.
Ja.
Som jag håller på och översätter.
Och jag ska skriva förordet
Som kommer ut i början på januari. Och där är det ju massa ny forskning och skrämmande insikter kring hur det har gått till faktiskt när maten processas fram. Och, jag menar att och även liksom frukt som man tänker, det här är väl helt naturligt. Nej, men en banan är ju inte en banan längre.
Nej, allt är fiddlat med.
Ja.
Och det är så intressant att se hälsoeffekterna. Jag har ju jobbat mycket i Indien som jag berättat. Och där har man ju gått från liksom totalt underskott.
Mm.
En risbaserad med liksom ganska, vad ska vi säga, grovkornigt ris med väldigt mycket grönsaker, linser, rakt in i den här fake-matsrevolutionen.
Mm.
Och då ser du plötsligt folk går från att vara underviktiga till att vara överviktiga. Bara boom!
Mm.
På Okinawa, där man ju som är långlevnad zon, med en fantastisk kost traditionellt med skaldjur och misosoppa och de här olika algerna från havet. Ja. Så liksom bara dundrar in fake-mat och plötsligt, det här som har varit liksom en sån här långlevnadszon, så ser man nu i områden där liksom barnbarnen till de här 100-åringarna rultar runt inne på nära skator.
Mm.
Så att våra kroppar mår ju inte riktigt bra
av
allt det här. Men då är ju frågan liksom kunskap.
Ja.
För att är det så att all den här processade maten är muggig? Finns det saker som är bättre än andra?
Mm. Mm.
Och vad ska man titta efter och Så att jag tycker vi kallar in Ann Fernholm.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter. Eller hur, Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sun Emulsion.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sun Emulsion SPF 50+, och så den senaste nyheten Sun Emulsion SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sun Emulsion Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30, så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Vi är glada för att ha ett betalt samarbete med Husk Mage i balans. Är du en av alla som upplever att du har en stökig mage ibland? Det finns mycket som man kan göra för att stötta sin maghälsa, och ett sätt är att se till att få i sig mer fibrer. Eller hur, Maria?
Ja, Husk är ett kosttillskott som är gjort av psylliumfröskal, och de har ett högt innehåll av fibrer, bidrar till normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion, både vid lös och hård mage. Och många av oss får i sig för lite fibrer, och förutom att se över sin kost så kan man komplettera kosten med ett fiberrikt tillskott, som till exempel Husk Mage i balans.
Husk Mage i balans finns i tre varianter: Husk Mage i balans Classic, Husk Mage i balans mjölksyra bakterier och så nyheten Husk Mage i balans jordgubb. Husk Mage i balans jordgubb innehåller psylliumfröskal och krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Ja, Husk Mage i balans innehåller psylliumfröskal som bildar en gel i tarmen och binder vatten. Psylliumfröskal suger upp minst 40 gånger sin egen vikt och förvandlas till en geléaktig massa som ger mage och tarm något att jobba med. Och genom att avföringen får ökad volym så blir den mjukare om man är hård i magen. Är man lös i magen gör gelen att avföringen blir fastare, och därför upplever många att Husk Mage i balans kan lindra besvär med både lös och hård mage.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö över det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, blanda ner i smoothies eller juice eller vatten. Och kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Husk Mage i balans finns att köpa på apotek. Läs gärna mer på www.maghälsa.se.
Nu, välkommen in här i vår lyxstudio, Ann Fernholm.
Tack.
Du är biokemist och författare till många fina böcker om hälsa. Och nu till den nya boken Fejkmaten. Du är en av de främsta, alltså aktivisterna, kanske inte, men opinionsbildarna, om jag använder det ordet. Tycker du det stämmer, opinionsbildare?
Ja, opinionsbildare känner jag mig som. Ja. Absolut, ja.
Mot dålig mat som gör oss sjuka och trötta. Och hur väcktes ditt intresse för detta?
Alltså, gud, alltså du vet, det är ju så, vart började det egentligen? Ja. Jag tror att det började kanske, det som öppnade mig var under min, slutet av min första graviditet. Jag hade exploderat i vikt. Och jag kände så här, gud vad ska
hur
jag...
Hur stor blev du större än vad
att,
jag
vet
blev?
Vad, jag slutade väga mig för det fick sån ångest. Så jag bara väg på BVC, du vet, man skulle ställa sig på vågen. Jag bara, jag gör inte det.
Men,
jag
inte vad när jag slutade du väga dig?
Ja, det kommer jag inte ihåg. Alltså jag kan ju tänka mig att jag vägde över 80.
Ja, jag slutade väga mig med 90 bara. Så att
och 90. Ja, alltså jag kanske vägde 90 också. Och det känns som en så här förnekelse. Att jag vill inte ens veta. Ja, men då så tänkte jag, då hade jag ju bantat tidigare i livet. Och så här, och jag bara, hur ska jag orka det här nu då? Ja. Och då var det någon i så här, min mammagrupp som hade börjat gå på en GI-kost. Det här var ju 2005. Och jag bara, det låter ju fantastiskt. Man behöver inte räkna kalorier, bara ta bort socker och vetemjöl. Mm. Så här, det gör jag. Man kunde äta M&M's, kom jag ihåg, med så här, nötter och choklad. Så det kunde man äta. Mm. Och där började det. Sen så drog det igång på riktigt när jag intervjuade en kvinna som hade typ 2-diabetes. Som berättade för mig om dagen när vågen stod på 100 kilo. Och man beroende av ganska mycket insulin för att försöka få ner sitt blodsocker. Men så, och hon gick ut på, liksom hon var desperat, så hon gick ut på internet och hittade en amerikansk läkare som hanterar sin diabetes med strikt lågkolhydratkost. Så hon ställde om samma dag, kunde lägga bort sina insulinsprutor och sen så började hon rasa i vikt och gick ner över 40 kilo i vikt inom loppet av 2 år. Och liksom ser man hennes blodsocker så är det ju så dramatisk effekt. Den går liksom, toppar ni uppåt 18, då vet man ju att blodkärlen tar skada. Sen bara gick den ner och lägger sig på en låg och jämn nivå som hos en frisk människa. Mm. Hon berättade för mig att hon blandade grädde och crème fraîche som fil till frukost. Mm. Det är inget jag själv gör. Men det gjorde hon. Hon hade perfekta blodfetter på det. Mm. Så det fick man ju inse att det är ju någonting som är fel. Hur många är det? Det här var ju precis när LCHF-rörelsen började vakna liksom. Mm.
Så vi, för alla som inte är inne i alla de här orden.
Ja.
Så var du var på spåret då att det var socker, det raffinerade sockret som var problemet snarare än
fettet och de vita kolhydraterna när det gäller typ 2-diabetes. Men sen efter det, jag skrev den boken och då var jag liksom inne på det här LCHF, lågkolhydratkostspåret. Men sen började jag inse att det är stor skillnad på hur vi omsätter socker och stärkelse. Och det var då jag började sätta mig, jag är ju biokemist i grunden, jag älskar ju kroppens molekyler. Och då började jag nörda ner mig det där. Och då omsätts ju socker i levern. Och utifrån ett sånt kemiskt perspektiv, eller biokemiskt perspektiv, så kan man liksom förklara alla de ämnesomsättningsrubbningar man har, eller alla vet jag inte, men de flesta. Så man har vid typ 2-diabetes och bukfetma, det kan man förklara med hur sockerarten fruktos omsätts i levern. Mm.
Nu har du skrivit boken Fejkmaten och du har ju gjort, kan man säga, ett noggrant grävarbete, ett grävande journalistiskt arbete, och det är en bok som är väldigt humoristisk. Det skrivs olika brev till olika producenter där du ställer finurliga frågor. Och jag tror att alla vi som har gått till en livsmedelsaffär och tittat på en ingredienslista där bortom 5 ingredienser så dyker upp saker som vi knappt fattar ens vad det här är. Vad kom den här idén liksom till boken Fejkmaten?
Alltså det började med att jag... Vi skulle köpa en rub. Vi skulle grilla på landet. Vi hade inga kryddor där. Så jag skulle köpa en färdig rub. Och min man ställde sig och liksom tittade. Så här. Jag bara, där blir chipotle. Jag älskar chipotle chili. Den tar vi. Och så tittade vi så här. Och då var liksom, han tittade. Och han bara, ah, det är socker och salt de första ingredienserna. Och sen råkade jag titta på kilopriset. Och då kostade det så här, 350 kronor kilot. Så då säljer man socker och salt för 350 kronor kilo. Och då började jag kolla, det var Santa Maria. Och då skrev jag upp ett brev till dem där jag liksom berömde dem för deras fantastiska förmåga att göra affärer och ersätta riktiga dyra råvaror med väldigt billiga ingredienser. Och det där gick ju hem bland läsarna. Och då insåg jag att just det här, för jag skruvade ju till det så att jag berömde dem istället. Så att jag inte höll på med det här gnattjat, liksom bara, hur kan ni göra så? Utan istället bara berundra deras sinne för affärer. Då insåg jag att det där lite humoristiska tilltalet gick hem hos många fler läsare och då så tänkte jag, men det här är det någonting.
Gladast vinner, vet du. Det är alltid så det är.
Ja.
Vad är då fejkmat förutom vissa specialkryddblandningar som du pratar om? Men vad är fejkmat? Var hittar vi den?
Ja, men i livsmedelsbutiken. Men alltså för mig är fejkmat, mat som låtsas vara det, något det faktiskt verkligen inte är. Mm. Så det är en kombination av liksom dåliga ingredienser och en förpackning som förmedlar något helt annat. Så det kan liksom vara jordgubbskvargen där det inte finns någon jordgubbar alls utan bara aromer och liksom förtjockningsmedel och färgämnen. Och sen så står det så här må väl på kvargen. Eller så här svampsoppan som säljs som en klassisk svampsoppa men som innehåller mer så här glukossirap och palmfett än svamp. Ja, eller så här avokadodippen där det är 1,5% avokado och liksom där den är färgad med klorofyll istället. Så det är fake mat för mig.
Och du ställer det i kontrast då till naturlig mat. Och vad är då naturlig mat?
Ja, det är ju allting det som jag kan ha tänkt ätas under vår revolution liksom. Det är ju alla former av kött, fågel, fisk, ägg, grönsaker, rotfrukter, nötter, frön, alla fantastiska härliga kryddor. Allting liksom som kan växa eller springer ut i naturen eller simmar eller så. Ja.
I en vanlig livsmedelsaffär idag, vi satt och pratade om det tidigare, Carina och jag, hur stor andel av maten där är, så att säga, fejkmat och hur mycket är rena naturliga råvaror? Om du ungefär skulle uppskatta av alla produkter som finns.
Oh, för fejkmat, en del tänker så här, fejkmat och allting som har passerat genom en livsmedelsindustri, men man kan ju faktiskt göra halvfabrikat på riktiga råvaror. Mm. Så en del av allt halvfabrikat är ju faktiskt riktigt bra mat. Det är väldigt svårt att uppskatta hur mycket, jag skulle säga att mindre än en tredjedel i alla fall liksom.
Är naturlig mat.
Naturlig mat skulle jag säga. Så jag menar, så kan man ju ha typ köttbullar som exempel. Då är det ju oftast lite druvsocker i och potatisstärkelse. Men så det är liksom alltid en, jag köper färdiga köttbullar för att jag kan inte rulla dem liksom själv hemma. Det tar tid och då så är det lite skräpingredienser i det. Men det är liksom förhållandevis ganska lite liksom. Medan så det är en dosfråga.
Men om man då ska försvara den moderna livsmedelsindustrin så kan man säga att den här maten har ju vuxit fram i våra butiker därför att vi har vi accepterar inte skämt mat. Vi vill att maten ska kännas fräsch när vi öppnar den. Då behöver det finnas konserveringsmedel. Vi vill ha konsistenser som känns attraktiva. Det ska kännas fluffigt eller lätt eller krämigt eller vad man nu vill ha. Och vi gillar sött och salt och vi gillar de här smakämnena. Mm. Så är det rimligt att vara då så jäkla på det här som du är i din bok?
Ja, nej, vi konsumenter behöver ju utbildas för vi kan ju inte liksom det här superfluffiga vita brödet som vi gillar i Sverige. Det är ju inte ett bra bröd liksom. Så vi behöver ju utbildas. De går ju på det vi gillar, så är det ju liksom. Vi behöver utbildas. Och sen inse att smak är en van sak. Liksom. På mitt jobb har jag en kollega, hon kommer från Finland. Hon blir ju arg om hennes man köper det vita svamprödet. Liksom. Hon vill ju ha ett riktigt så här, som vi tycker, jättesekt rågbröd.
Det ska vara riktiga
rågbröd.
Grejer, råkbröd.
Råkbröd ska det vara. Ja, ordentliga saker. Ja.
Tycker ju danskan också med sitt rågbröd.
Så det är ju bara en van sak.
Så vi har vant oss vid det här fluffiga, krämiga, processade.
Sen kan det vara krämigt på naturlig väg liksom. Grekisk yoghurt kan ju vara jättekrämig utan att ha massa konstiga tillsatser i sig. Det som kräver tillsatser är ju liksom när man då går över till de här lättprodukterna gjort det, de blir ju inte krämiga naturligt för de är ju så fulla av vatten så det behövs ju liksom emuleringsmedel och stabiliseringsmedel.
Vi ska prata lite om margarin om ett tag, men du, om man tittar, våra vanligaste ingredienser, de 100 främsta, vilka är de här ingredienserna och vad säger de om oss idag? Vad äter vi mest av?
Ja, då är när jag skrev boken, för vi har utvecklat en app, Matchecken, som man kan använda för att skanna maten i butiken och få en uppskattning. Just nu funkar den för att uppskatta mängden tillsatt socker och E-nummer.
Vilka har du tagit fram den här appen med?
Ja, men det är jag tillsammans med en utvecklare och sen så är ett bolag på Gotland som heter Sockerchecken. När vi utvecklar den appen, då har man tillgång till en databas där majoriteten av alla svenska livsmedel finns registrerade. Så då gjorde vi en analys av den databasen och tog fram liksom, vad är de vanligaste ingredienserna. Och till och med jag som är hyfsat luttrad blev lite chockad för efter salt är socker den vanligaste ingrediensen i svenska livsmedel. Men på den här 100 topplistan som vi tog fram så är ju bara en tredjedel vad jag skulle kalla naturliga råvaror. Men ungefär hälften är ultraprocessade, mer eller mindre ultraprocessade ingredienser. Och då är det 7 former av tillsatt socker, 7 former av ren stärkelse och 26 olika E-nummer. Liksom. Så det är det vanligaste
vi har. Så det är bulken av vår mat?
Det är bulken av vår mat, ja. Det är det ju. Jag skulle säga den vanligaste ingrediensen är nog... Jag får med det kom på plats 6 eller 7, vetemjöl. Mm. Men det har vi ju så... För det vi tittar på är ju ofta, det nämns liksom. Sen så är ju vetemjöl ju ofta så otroligt mycket i vår mat. Mm. Så att det skulle jag tro är det vi äter mest av. Mm. Och det i boken fick jag en chock när jag såg. För ett helt vetekorn består ju av kliogrodd och frövitan. Det är liksom energidepån. Kliet och grodden tar vi bort. Där ligger mer än 90% av all näring i vetekornet. Och sen käkar vi energidepån. Det är liksom superenergitäta och näringsfattiga. Mm. Jag visste att vetemjöl var näringsfattigt. Men jag hade liksom inte fattat hur i vilken dimension det låg, liksom, det här näringsfattiga.
Du, om man tittar på alla de här ingredienserna, du har pratat om att vi faktiskt äter väldigt mycket märkliga saker som vi nog inte ens förstår att vi petar i oss längs vägen. Överätning och fejkmat, på vilket sätt kan processad mat leda till att man överäter? För det känns ju som att när man äter den här naturliga maten så finns det en annan sätt att liksom reglera matintaget.
Ja. Och det man börjar misstänka nu då är ju att, alltså vi har pratat så mycket om att man ska räkna kalorier och sådär. Och liksom äta fibrer för att fylla ut magen på något sätt. För ju mer vi kan fylla ut magen, desto mättare blir vi. Men det, så är ju inte kroppen funkar. Utan kroppen har ju mängder av mättnadshormoner som släpps ut från olika delar av tarmarna. Och olika beroende på vad vi äter. Och det är det som får oss mätta. Och det man ser nu är ju att när vi äter den här ultraprocessade maten som är rik på socker, stärkelse och vetemjöl, då verkar ju inte den mätta oss ordentligt. Mm. Och det är då vi överäter. Och det är ganska mycket liksom. Äter man ultra... Det finns en studie som visar att när man äter ultraprocessad mat som uppfyller alla kostråd när det gäller liksom olika näringsämnen och fibrer och så. Men när man äter den så äter man 500 kilokalorier mer per dygn. Mm. Och för den som aldrig har räknat kalorier så är ju det ungefär en fjärdedel av en kvinnas dagsbehov av energi.
Så det är lätt att äta mer. Och vi som älskar rostisar, vi kan ju bara jämföra 4 vita rostismackor. Kan man äta upp om man är hungrig? Lätt. Ja. Men 4 rågmackor?
Ja, det, känns...
det är en helt annan grej.
Eller som jag brukar säga att du... pressa saften och 4 apelsiner, då kan du ju jättesnabbt svepa den. Men du äter ju inte 4 apelsiner.
Ja, det är en bra jämförelse. Ja. Du ägnar mycket tid åt att titta just på vetekornet. Och det här var faktiskt en ögonöppnare för mig. Hur ultraprocessar, för det har ju funnits 10 000 år i människans kost. Sen vi blev jordbrukare. Men då var det en sällanvara och som du sa, man hade kliet kvar och så vidare. Mm. Och nu är det dagligt och vi utvänjer stärkelse och gluten ur det här. Och sen fortsätter vi att processa stärkelsen i massor med led. Och skapar, kan man säga, helt nya typer av stärkelser.
Så det man har, för jag har vetekornet som exempel. Men det här gör man ju också med potatis och majs. Mm. Att man liksom tar den här fullvärdiga råvaran som innehåller massa näringsämnen. Men så utvinner man bara stärkelsen. Och resten blir idag ofta, av majs då tar man ju också oljan ifrån. Men resten blir djurfoder. Mm. Så livsmedelsindustrin är en stor djurfodersproducent. Men så tar man den här stärkelsen och den kan man göra... Den kan man ha som förtjockningsmedel, men sen kan man bryta ner den till maltodextrin som är en otroligt vanlig ingrediens som liksom fyller olika kryddblandningar.
Precis.
Och massa sådana saker. Det finns mycket. I allt liksom. Mm. Och sen så det är lite nedbruten stärkelse. Bryter man ner det ännu mer, då blir det glukossirap. Det finns i typ allt geléagodis, jättemånga efterrätter i glass och sånt. Och sen kan man omvandla... Bryta ner det helt och hållet till bara glukos, för stärkelse består av glukos. Då får man druvsocker. Det fyller jättemycket charkprodukter. Och sen kan man omvandla lite glukos, druvsocker, till sockerarten fruktos. Då får man det som heter glukosfruktossirap. Mm. Som ju också blir en allt vanligare form av socker. Och sen kan man mata massa liksom mögelsvampar med det här. Och då får man det vanligaste E-numret i vår mat, citronsyra. Eller
det känns
natriumcitrat.
Ja.
Ja, så man kan få rent tekniskt från vete kan man framställa 10 av våra 100 vanligaste ingredienser i livsmedel. Mm.
Och vad händer då med stärkelsen som ju är naturlig när man liksom ultraprocessar den här ända fram till de här glukosfruktossirap? Vad händer då med värdet på stärkelsen och mötet med vår kropp?
Ja, men alltså det som händer då är att det blir precis som tillsatt socker. Man har tagit bort allting som är bra för kroppen, alla vitaminer, mineraler, allting som vi egentligen behöver. Som du sa, jag är ju biokemist i grunden. Så när jag tänker på vår kropp ser jag det här fantastiska molekylära maskineriet som har finslipats under, som har liksom finslipats under miljontals år av evolution.
100 miljontals år till och med, eller hur?
Ja, hur länge som helst liksom. Och det är så fantastiskt reglerat och så smart konstruerat. Och det drivs ju av det vi äter. Och så plötsligt nu, det här har vi aldrig gjort tidigare under vår utveckling. Nu äter vi liksom bara ren energi. Vi har tagit bort alla vitaminer, mineraler, antioxidanter, fibrer, allt det här vi behöver. Så äter vi ren energi. Och det är klart vi inte klarar det. Vi skulle aldrig, aldrig, aldrig få för oss att ge den maten till ett djur.
Du är... Flera begrepp här som är nya för mig i boken. Ja. Du pratar om matens mörka materia.
Ja.
Och det kopplar just till det här. Vad menar du med det uttrycket?
Ja, och det är forskare som har börjat prata om det. För att vi får ju kostråd så här. Mm. Vi ska äta C-vitamin, A-vitamin, vi ska äta järn och zink och så här. Och det finns ju i maten och så vet vi att vi behöver det. Men förutom alla de här näringsämnena så finns det i maten tusentals andra ämnen i vitlök. Kommer jag inte ihåg vad det är den exakta siffran, men jag tror det är 2300 olika ämnen i en vitlök.
Mm.
Och det boken går ut på är att vi vet inte riktigt vilka av alla dessa ämnen vi behöver.
Mm.
Men vi vet att det finns massa spännande ämnen som i vetegroddar då, det man tar bort när man gör vetemjöl, så finns det ett ämne som heter spermidin. Som när man har gett det till djur i djurförsök så ser man att de lever längre. Och det finns... Men i kaffe finns det ju massa mörk materia.
Liksom. Polyfenoler.
Ja, finns, massa nyttiga ämnen. Liksom. Så att, det finns ju mängder av ämnen där som vår kropp behöver. Men
och
vi har liksom dålig koll på det här.
Mm.
Ja. Och de här näringsämnena som nämns i våra kostråd, det är ju sånt att vi behöver det vet vi. För att om vi inte får det, då utvecklar vi allvarliga bristsjukdomar inom loppet av något år. De här andra ämnena, det kanske tar 10, 15, 20 år innan vi utvecklar bristsjukdomar för dem. Det är så lång tid så det är forskningen svårt att fånga upp.
Mm.
Det som för mig var faktiskt kanske den största upplevelsen, det är ämnet lutein, det som färgar ägggula gult. Det finns ju ögats gula fläck, så det är samma färgämne i vår gula fläck i ögat.
Mm. Mm.
Verkar skydda ögat mot solens starka UV-strålning.
Mm. Spännande. Och där använder du också just begreppet frånsatser. Som också är ett annat spännande uttryck. Vi vet vad en tillsats är. Vad är en frånsats?
Ja, det är tillsatsens motsats. Ja. Och det är alltid det som försvinner, som jag berättade. Om man liksom processar fram potatisstärkelse från en potatis.
Ja.
Då är frånsatserna, resten av potatisen, det blir ju djurfoder idag. Medan vi äter bara stärkelse.
Och då så kanske där ligger den riktiga näringen.
Ja, så där ligger vitaminer och antioxidanter och allt det här nyttiga.
Mm. Du, det är ju intressant då därför att vi lever nu i en tid när många inte vill äta gluten. Och då kan man till exempel gå över till glutenfritt bröd.
Mm.
Kan man lita på glutenfritt bröd?
Alltså inte den ultra, alltså den kommersiella varianten. Nu har inte jag gått igenom varje glutenfritt bröd som finns på marknaden. Det finns ju en del som verkligen är bak. Det finns ju många, alltså riktiga glutenfria mjöler som teffmjöl, durramjöl, bovitemjöl. Det är ofta väldigt näringstäta mjölsorter.
Så alltså mjöl som naturligt är utan gluten.
Ja, naturligt. Mm. Ja, de är väldigt bra. Men glutenfria bröd som bakas i butiken, de är ju ofta gjord på ren stärkelse.
Mm.
Så när jag intervjuar en forskare från Stanford i boken, Christopher Gardner, när jag frågade honom, liksom, men vad tycker du om glutenfritt bröd som är gjort på bara ren stärkelse? Och liksom, jämfört med vetemjölsbröd. Och han bara, it's even worse.
Mm.
Många glutenfria bröd är ju ännu sämre för kroppen än vetemjölsbröd.
Mm. Så om man vill leta efter glutenfritt bröd, vad ska man leta efter då?
Aj, alltså jag tror man får baka själv helt enkelt.
Mm.
Det som är bra med glutenfritt bröd är att det går väldigt snabbt att baka. För man behöver inte jäsa det.
Mm.
Så man kan liksom röra ihop ett bröd. Det blir ju inte så där fluffigt, det får man ju lämna därhän. Men det kan ändå bli väldigt gott.
Mm. Väldigt gott.
Jag älskar så här fröknäcken, de är ju glutenfria. Väldigt bra bröd.
Väldigt, väldigt bra bröd, ja. En annan sak som vi pratade om, Carina, här i början, och det är ju liksom hela vegantrenden.
Ja.
Där vi har vegankorvarna och vi har olika veganfärser.
Mm.
Och det är nu en väldigt uppfinningsrikedom att skapa produkter som liknar de gamla köttprodukterna, men nu är
vegan.
Och är vegan alltid lika med hälsosamt?
Nej, absolut inte. Jag jobbar faktiskt med en kollega häromdagen, så hon ställer fram så här: nu har jag köpt lite lakrits här, det är vegan så det är nyttigt. Och jag bara, nej, alltså socker är socker. Det är liksom, det är alltid veganskt, men det är inte nyttigt. Och så är det ju, och många av de här nya produkterna, det som jag inte har med i boken, som jag började titta på lite efter att jag skrev boken, det är ju veganostar. Det är ju då en blandning av kokosfett, stärkelse, ren stärkelse, modifierad stärkelse, färgämnet beta-karoten och aromer. Och det finns ju, det enda som är näring i det är ju färgämnet beta-karoten, det är ju ett vitamin. Men annars är det ju i princip liksom fritt från näring. Det är ju lika näringsfattigt som godis. Så då plötsligt ersätter man en faktiskt väldigt näringstätt livsmedel, som ju ändå ost är, med något som är helt fritt från näring. Och det är ju inget bra steg.
Så det här är väl liksom en viktig lärdom också i din bok, att saker behöver inte vara bra för kroppen bara för att det kommer från växtriket någon gång.
Nej.
För länge sedan. Ja.
Och det här är liksom, man pratar ju så här, för så som Livsmedelsverket tycker att vi ska, nu försöker industrin pusha det här, men Livsmedelsverket tycker att när någonting heter naturligt på en förpackning eller är natur, då ska det vara en råvara som existerar i befintligt skick i naturen och är minimalt processad. Det kan liksom vara rivet, skalat liksom, eller något sånt. Men det får inte, man får inte använda naturligt för typ att socker är naturligt för det kommer från en sockerbeta som är naturlig, eller att stärkelse är naturligt. Så ska man inte få använda ordet naturligt, men det gör ju industrin.
Det är attraktivt, och de där argumenten säljer. Du har väldigt kul exempel kring glass. Glass är ju en favorit, liksom finns i allas hem. Och där du håller på att experimentera med att göra en helt egen glass. Och i den processen så upptäcker du vad mycket junk som finns i vanliga glassar.
Och saker man inte ens vet vad det är. Jag försöker härma en GB dubbel, Magnum dubbel hallon heter den. Så jag försöker härma den i brevet, och så... Alltså, jag kommer inte ihåg hur många olika former av mjölk de har i. Det är liksom skummjölkspulver, men sen är det ändå mjölkfett i, och det är liksom... Så jag tipsar då GB om att man kan liksom bara reducera allt det där och i grädde istället.
Ja, just det.
Så här.
Ja.
Och så hittar jag inte alla de här emulgeringsmedlen och stabiliseringsmedlen de har, så jag tipsar om att man kan använda äggula liksom. Och så reducerar jag deras glass till, jag kommer inte ihåg, 11 ingredienser från 32, och så skriver jag till dem att ja, men, ni kan ju göra det här mycket bättre och enklare, och dessutom gör det bättre för kroppen. Jag gick inte riktigt på den. De,
Du, vad har du fått för du har ju du skriver såna här alltså underfundiga brev, glada, peppiga, men ganska skarpa. Och vad har du fått för reaktioner från de här företagen som du skriver till?
Ofta är de ju väldigt artiga och väldigt professionella och sådär. Men jag granskade ju då naturgodis, liksom vad är skillnaden mellan vanligt godis och naturgodis? Och då finns det ju väldigt mycket som kallas för naturgodis, där det inte finns en enda naturlig ingrediens.
Och det är så absurt!
Och att det liksom, de använder då att kalla det här vita runt nötterna, eller att det är då yoghurt fast det är vit choklad. Och de bara, nej men vi följer lagstiftningen och sådär, så anmäler jag det. Och det här med att kalla vit choklad för yoghurt, det har de ju faktiskt gjort, fast det får de ju inte göra nu. Det finns fortfarande kvar i vissa butiker, men det har de fått ändra. Och sen så håller de fortfarande på att diskutera om så här saltlakris med mjölkchoklad runt ska få kallas naturgodis. Där är, det här tycker jag är så intressant för bolagen granskas av de livsmedelsinspektörer som jobbar i kommunen där de har sitt huvudkontor. Så att, ja, men Cloetta granskas av Malmö, medan Coop granskas av Sundbyberg och ICA Solna. Nu kan jag ha fått fel, men så där är det. Så att om någon säljer naturgodis, då liksom träffas livsmedelsinspektörerna från olika kommuner. För bolagen gör ju samma fel liksom. Och där tycker de ju väldigt olika. Kring just naturgodis tror jag att de har varit rätt osams på mötena. Så. Men där hävdar ju Malmös livsmedelsinspektör att lakrits har sålts så länge som naturgodis nu. Så det är vedertaget. Så får man fortsätta med det. Och min värld är ju lite som att säga så här att ja, men nu har Stina, hon har snattat så länge här nu, så nu måste hon få fortsätta att snatta, för det är vedertaget. Sådär. Mm. Ja, men de debatterar det här fortfarande.
Men det är ändå intressant, därför att om man jämför hur nya läkemedel granskas och vilken lång process, godkännande process, och så många jurister måste vara med. Och då tar vi ändå in de här läkemedlen i väldigt små mängder jämfört med mat som man kan äta i stora lass.
Ja.
Så vad tänker du om liksom hur vi tittar på det ena med så här superskarp blick och det andra är lite mer floaty-floaty?
Ja, nej, det är ju alls inte bra liksom. Men det som, en sak som är bra, det är alltså Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. De har till exempel börjat göra en stor genomgång av alla E-nummer igen. Och där har de då hittat, det känns som att de har blivit hårdare, EFSA. Mm. Och där har de hittat massa frågetecken kring E-nummer, till exempel E-numret karagenan som är väldigt, väldigt vanligt. Så då har de gett industrin nu i läxa att se över det igen. Liksom. Mm. Så de har blivit lite hårdare, men ja, det borde ju granskas mer. Men framförallt så borde inte en enskilda små livsmedelsinspektörer på enskilda kommuner granska de här globala bolagen
hårt
med extremt mycket resurser.
Det är David mot Goliat.
Ja. Och nu har ju Oatly, det var en grej som de fälldes för. Då har ju de överklagat nu till andra instans, förvaltningsrätten. Och då skrev de ett 207 sidor långt överklagande med bilagor. Liksom, 207 sidor långt. Så nu tyckte förvaltningsrätten att det var ju så gediget och robust. Så de gav Oatly rätt. Medan det som kom från kommunen då, Malmö stad i det här fallet. Det var så summariskt och allmänhållet. Så det trodde de inte på. Mm. Och det var liksom helt osaklig argumentation verkligen. Mm. Så då fick Oatly rätt. När de hade höll på att överklaga. Mm.
Men du, hur kommer det sig att det har blivit så här mycket socker i maten? Liksom, vad är det för intressen som har drivit fram detta? Du skriver en hel del i boken om detta.
Ja, det är ju lång historia. Så det är ju sockerlobbyingen väldigt mycket. Man såg ju liksom, alltså allting börjar egentligen på 50- och 60- och 70-talet. Då ser man ju att det är någonting i vår västerländska mat som skadar oss. Och då uppstod ju den här debatten mellan mättat fett och socker.
Vad var det som var skurken?
Precis. Ja, vad var skurken liksom? Och där spelar ju faktiskt en forskare, Fred Starr på Harvard, en väldigt stor roll. Han är ju liksom kostforskningens pionjär nummer ett. Han var, och på den tiden var han liksom kostforskningens stora rockstjärna. Han får ju extremt mycket pengar från bland annat socker, liksom lobbyingen, för att genomföra forskning som till exempel ska visa att sötningsmedel är farligt.
Och därmed socker är relativt sett bättre.
Ja,
då.
Socker är relativt bättre. Och Conno bjuder ju Marabou till exempel in till ett stort seminarium här i Sverige i början av 70-talet. När man började diskutera det här problemet att socker faktiskt förstört händerna. Och tandläkare sa, men vi borde beskatta socker. Så då bjuder de in honom och hela svenska näringseliten. Och det här har jag läst, det finns på Kungliga biblioteket, anteckningarna från det här. Och där sitter ju Marabous vd och diskuterar sockrets roll i modern nutrition tillsammans med liksom Sveriges ledande nutritionister. Mm. Och de har precis Livsmedelsverket grundats och de är ju med där liksom.
Och då var ändå att, du nämner i din bok, det som också har börjat uppmärksammas. Man hade börjat förstå de här fruktansvärda experimenten på Vipeholm. Ja. Som var en anstalt för det som hette de sinnesslöa.
Ja.
Alltså psykiskt sjuka utanför Lund. Där man tvångsgav dem väldigt socker, alltså kladdiga godisar. Och sen fick de inte borsta tänderna. Och de fick ju helt förstörda tänder och stor smärta och karies. Alltså det är
helt etiskt
Mengele-nivå på det, hävdar jag. Den typen av experiment. Som man vet, det har ju varit en del bra radiodokumentärer om det här. Så man hade redan börjat förstå att socker kunde vara väldigt skadligt för karies till exempel.
Och du vet, jag brukar tänka så här. Tänk om man en gång i tiden hade bestämt att tänderna istället för kolesterolnivån i blodet skulle vara det absolut viktigaste måttet på hälsa. Vad hade hänt då? Då hade vi fått så mycket bättre kostråd liksom. Och nu ser man ju att tänderna är ju väldigt viktiga. Så har man en dålig tandhälsa, det är ju starkt kopplat till en ökad risk för många av de stora folksjukdomarna. Bland annat hjärt-kärlsjukdom.
En sak som många tonårsföräldrar funderar över är ju energidryckerna. Carina har bland annat frågat mig mycket om det. Hur mycket kan man dricka och så vidare. Vad säger du om det här som används idag som en liten sån här snabb pick-me-up och istället för Coca-Cola och så?
Ja, alltså att det är skit liksom för kroppen. Det är det ju verkligen inte. Eller det är det ju verkligen. De blir ju inte så mycket piggare av det skulle jag vilja hävda.
Det kan vara ganska höga koffeinhalter.
Ja, det kan det vara. Och det är ju väldigt olika högt. Men det som stör mig, det är att Livsmedelsverket faktiskt fick ett regeringsuppdrag att titta över energidryckerna, framförallt liksom för att se om de skulle göra någonting. Mm. Och då genomför Livsmedelsverket en utredning, och då när de tittar på hur mycket energidryck dricker unga, då går de på de ungas självrapporterade data. Så då tittar de, för de gör stora undersökningar för att se hur vi äter. Riksmaten heter de. Då gick de till Riksmaten unga och säger hur mycket energidryck säger unga att de dricker. Och så tyckte de, ja, vissa dricker ju väldigt mycket, men det är absolut inget generellt problem. De dricker generellt lite, och då är kaffe och te ett större problem, säger de. Men granskar man de där siffrorna så kan man se att den mängd som ungdomarna säger att de dricker i genomsnitt, för att den mängd energidryck som Sveriges bryggerier säger att man säljer i Sverige, för att det ska gå åt, så behöver hela Sveriges befolkning mellan 15 och 64 år dricka lika mycket som ungdomarna säger att de dricker. Hänger ni med i det resonemanget? Mm. Så det är klart att de underrapporterar. För jag vet faktiskt ingen i min bekantskapskrets som dricker energidryck. Mm. Så att ungdomarna dricker ju jättemycket mer än vad de har rapporterat.
Och vad säger du om det, Carina? Stämmer det?
Ja, men alltså går man på stan i Stockholm så ser man ju att unga människor går med burkar i händerna. Mm. Inte öl då, utan energi. Drycker. Jag har en liten känsla av att det kanske är på väg ner. Jag har en förhoppning om det. Om jag bara tittar på mina söner och deras kompisar. Det har varit jättetrendigt med de här olika varumärkena och så. Men kanske att det har nått sin peak.
Vi får hoppas det, verkligen.
Vad är det skadliga med energidrycken?
Ja, men det är ju att jag är väldigt mycket. Dels är det ganska sura drycker, så det är skadligt för tänderna. Mm. Och sen så är det ju mycket koffein i då. Så att i en sån, det här är ju lite olika varumärken. Men vissa av dem, alltså Nocco är en av de som har mest koffein i sig.
Mm. Och de finns i två varianter, ska vi säga, för att skydda Nocco också. Aha, ja, de har en koffeinfri variant. Men de som har koffein i sig, det är 150 milligram eller något sånt per burk.
Eller, ja, 520 tror jag. Alltså de är mer, strunt samma, men vi vill inte nämna varumärken. Men vissa av dem innehåller, så att en burk innehåller mer än vad en femteklassare ska få i sig under en dag. Mm. Och jag menar, då rusar ju hjärtat och så. Och det finns ju skolsköterskor som varnar om att det finns barn som man får åka in akut till, ja, men hjärtakuten för att de har fått som påverkan på hjärtat. Och de blir ju rädda själva och undrar vad det är sådär. Så att, jag menar, vi ska ju inte sälja livsmedel som får barn åka in. Alltså ur ett samhällsekonomiskt perspektiv så är det jättedumt att ta resurser från samhället, från hjärtsjukvården, på att barn ska sitta och dricka massa koffein. Det blir
det låter helt. Det finns ju uppenbarligen liksom väldigt mycket att ta itu med när det gäller kosten. Och du är ju en opinionsbildare i de här frågorna. Varför har det blivit så kaosigt kring kostråden?
Ja, det är ju en lång historia. Jag brukar säga att det är liksom, om man tittar på läkemedel, så kunde de godkännas bara på att liksom vissa läkare tyckte att, ja, men det här verkar vara ett bra läkemedel. Men sen kom hela den här neurosedynskandalen med läkemedlet neurosedyn, som ju ledde till att det var ett sömnläkemedel. Som när gravida kvinnor tog det, så födde de barn som var missbildade. Det var ju många tusentals barn som drabbades av det. Så då kom hela läkemedelslagstiftningen. Så var man tvungen att göra studier som bevisade effekter och utvärderade biverkningar. Nu finns det mycket att säga om läkemedel, men det reglerades väldigt tajt. När det gäller kostråden, de har ju inte genomgått den här vetenskapliga kravhöjningen än, utan det är ju fortfarande så att de ges på väldigt, väldigt lösa grunder. Så man kan ta till exempel kostrådet som, när jag fick barn så skulle bebisarna äta gluten mellan 4 och 6 månader. För då sa man att det kunde skydda mot glutenintolerans. Innan hade man sagt att man skulle vänta med gluten, sen kom det där kostrådet. Nu har man upptäckt att nej, men det har ju ingen effekt, det är ju fel. Och nu säger man att man ska introducera gluten långsamt, det har man heller inga bevis för. Och ett annat kostråd som jag tror har varit rent skadligt är ju att bebisar skulle undvika mat som lätt framkallar allergier, som jordnötter och fisk och ägg. Nu har man ju, ser man ju studier, jordnötter finns ju ganska, eller väldigt, väldigt välgjort studie på, som visar att, att det är tvärtom, att det verkar så att när man får ner i magen tidigt under sitt liv, då verkar man utveckla en tolerans. Och granskar man kostråden kring mättat fett till exempel, så när vi fick det i början av 70-talet så vilade det på extremt lösa grunder.
Och det är, de ifrågasätts nu också. Ja. Så, och vi har läkare som läser kost bara några dagar under sin utbildning. Så kan man säga att allt det här är ett gungfly nu? Eller var ligger landet?
Säga, ja, nej, jag skulle säga att det är våra kostråd, de flesta kostråden vilar på en väldigt, väldigt bräcklig grund. Och det är därför vi har hela den här debatten. Och det är därför det ändras liksom. Det känns som det ändras från dag till dag i tidningarna. Så här. Ena dagen är det bra med salt, andra dagen är det farligt.
Mm. Och det finns ett så stort intresse bland våra lyssnare och gemene man.
Men inte undra man kan på äta. Liksom, för ibland så tycker jag folk är så här lite raljanta kring det där intresset. Men det är ju så många som faktiskt har tagit skada av den här moderna maten som mår ganska dåligt. Det är klart det finns ett stort intresse för det. Men det som skrämmer mig, som jag vill säga, när man då, man kanske har fått kost, man har fått typ 2 diabetes, så får man ett visst kostråd i vården och sen så följer man de kostråden, det hjälper inte. Så går man ut, så kanske man hittar någon så här hälsoinfluencer på Facebook som säger nej, men du ska äta så här, du ska äta lågkolhydratkost. Och så gör man det, och så funkar det jättebra. Och man kan lägga bort massa läkemedel, man får perfekta blodfetter och perfekta blodsocker, som hon, den här kvinnan som inspirerar mig till det här. Om den här hälsoinfluencern sen säger, ja, de här covidvaccinerna, de är farliga. Då litar man ju mer på den personen än på vården. Så därför så tycker jag att det är så allvarligt att forskarvärlden, när det börjar bli så uppenbart att man har vandrat vilse, att man försvarar de här gamla kostråden med näbbar och klor. För det leder till, skulle jag vilja säga, antivetenskapliga strömningar. Och det är inte bra för vårt samhälle.
Sen kan man ju också ifrågasätta om det är rimligt att forskare som är betalda av alla medborgare i samhället också ska kunna sitta och säga att kosten inte spelar någon roll.
Nej, det är ju jättekonstigt.
Det är också, kan man fundera lite.
Framförallt professorer som själva inte håller på att forska på det, att man är en som journalist låter dem uttala sig, för det tycker jag görs mycket.
Precis.
Ja.
Du har startat något som heter Kost, eller varit med och startat något som heter Kostfonden. Vad är det och varför behövs ni?
Ja, men det är ju just för att vi ska höja kvaliteten på den vetenskapliga studien och göra väldigt väl, liksom bidra. Vi bidrar, vi gör inga studier själva. Vi ger forskare pengar för att göra högkvalitativa studier kring kost och hälsa. Så vi grundades 2014. Och en av de första studierna vi satsade på, det var kost vid IBS, som ju är mag- och tarmsmärtor. Och det är en av de största studierna, världens största studier inom det området. Och den gick i mål i våras. Och nu visar den att kosten har bättre effekt än läkemedel. Och jag tror det är den första koststudien någonsin som faktiskt testar kost mot läkemedel.
Spännande. Och vad är det för kost? För
och då har de testat LCOS-kost, lågkolhydratkost, strikt lågkolhydratkost och en låg FODMAP-kost heter det. Då tar man bort vissa liksom sockerarter och fiber i kosten och ersätter med annat. Ja. Men båda de kosterna hade faktiskt ungefär samma effekt. 75% av deltagarna blev bättre eller bra efter en månad. Medan med läkemedel var det 60%. 25% hjälpte det inte för oss. Så det är ju också viktigt att veta. Då behöver man hitta något annat för de 25%.
Så. Och hur skulle du vilja att kostfonden växer och spelar för roll framöver?
Min dröm är ju att vi ska kunna hjälpa till. För det finns ju forskare som satsar, som vågar satsa i ganska så här, ska man säga, kontroversiella, av någon anledning som jag tycker är konstigt, kontroversiella områden. Som jag pratade med en forskare vid Uppsala universitet som faktiskt sitter på barnreumatism och kost nu. Och hon berättar ju precis som många andra forskare som satsar på det här att de möts av en extrem skepticism från kollegor. Och då kan det också vara, beroende på vad man är för forskare, svårt att få pengar till sin forskning. Och där vill ju kostfonden gå in och stötta dem och göra välgjorda studier. Det behöver ju också vara duktiga forskare. För att forska och göra en välgjord studie, det är inte lätt. Liksom. Så det gäller att hitta forskare som vågar bryta ny mark och ge dem det stöd de behöver. För idag är ju kostforskning extremt eftersatt. Så jag är så otroligt tacksam för alla de månadsgivare vi har liksom, som faktiskt stöttar oss. För det gör stor skillnad.
Och om man vill stötta kostforskning, tycker det är viktigt, vad kan man göra då?
Ja, då går man in på kostfonden.se. Och sen kan man hitta där hur man blir månadsgivare. Eller man kan bli företagsvän också till oss.
Mm.
Eller bara man kan donera en summa pengar via Swish eller något annat. Mm. Men det som spelar störst roll för oss, det är ju månadsgivare. Så man vet att man har en summa pengar så varje liksom månad kommer in. Och så man kan satsa då.
Mm.
Så nu har vi samlat pengar till det som faktiskt kommer bli Europas största studie någonsin om kost vid typ 2-diabetes. Som görs i Bergen och på Karolinska i Stockholm.
Mm. Spännande. Och vad är ditt nästa steg? Du är igång med en mängd olika liksom, aktivitetsprojekt inom det här området, kost och hälsa. Vad riktar du dig mot nu?
Ja, men just nu är det nog att faktiskt förvalta lite av allt det här jag dragit igång. För de har skrivit boken Fake Maten, så jag har inte haft tid att ägna mig så mycket åt kostfonden. Mm. Så det är mycket att satsa på kostfonden för. För det är ju det som kan förändra saker långsiktigt i grunden liksom. För det finns så mycket att utforska.
Mm.
Min dröm är ju att någon forskare skulle vilja göra. Jag skriver i min första bok Ett sötare blod väldigt mycket om hur insulin, det är ju det blodsockersänkande hormonet. Men det är också en väldigt stark tillväxtfaktor i kroppen. Och när man har typ 2-diabetes eller bukfett, man kan man få 10 gånger mer insulin i kroppen när man äter kolhydrater. Då får man 10 gånger mer av en stark tillväxtfaktor i kroppen. Och jag skulle vilja se en studie där man drar ner på, där man äter en insulinsänkande kost. Och ser om det kan hjälpa alla andra övriga etablerade behandlingar att få övertaget över cancer.
Mm.
Så att fler kan leva längre. Mm. Det hade jag.
Kopplingen mellan diabetes 2 och cancer helt
ja,
enkelt.
Ja, och bukfettman och cancer. Bukfettman. För man ser ju att om man har typ 2-diabetes eller bukfettman när man får cancer, så är ju chansen att överleva faktiskt mindre.
Mm. Spännande, spännande.
I mitt dröm.
Varmt tack för att du har kommit hit.
Tack
och berättat om den mycket humoristiska och enormt lärorika boken Fake Maten.
Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär. Men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin. Bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bors nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning. Ja, det var Ann Fernholm. Och vi har ju pratat väldigt mycket här om höga halten socker som finns i vår mat. Och en av de livsmedel som det finns mycket socker i är choklad. Men vi kan ju vilja ha någonting gott, så vi tänkte ge ett litet alternativ. I dadlar finns också en hög halt socker, men det kommer naturligt och med en hög halt fibrer. Och det som Ann Fernholm med ett spännande uttryck kallar matens mörka materia. Som jag verkligen gillar som begrepp. Och i det här fallet är det en stor mängd näringsämnen, fibrer och polyfenoler. Så hur kan man använda daddeln, öka näringsvärdet och ändå skapa något som smakar choklad, som också i sin mörka och mindre chokladrika form har näringsvärde? Ja, veckans planta blir daddel och choklad ihop. Vi gör helt enkelt fyllda dadlar som vi doppar i riktigt mörk choklad. Och så fyller vi dem med jordnötssmör för bra fetter och proteiner och smak. Leta efter jordnötssmör som är ekologiskt gärna och inte innehåller palmolja. Så vi tar 4 stora medjool-dadlar. Gillar du dem, Karina? Du vet, de här stora, saftiga?
Jag är lite så här daddel. Det är inte att jag vräker i med dadlar. Nej. Någon kanske.
Ja, men jag ska göra det här till dig. Får du se om du kan gilla. Och så tar vi 4 matskedar jordnötssmör, 2 matskedar kakao nibs, 1 knivsudd vaniljpulver och 50 gram mörk choklad, minst 85%. Så vi hackar och smälter choklad i en kastrull, ställer åt sidan. Så mixar vi jordnötssmör, vaniljpulver och kakao nibs. Och så tar man och skär ett litet streck i dadden och tar ut kärnan om den sitter kvar. Och så pluppar man ner den här jordnötssmörsmixen. Och sen liksom trycker man runt dadden kring den här smeten i mitten och doppar ner halva dadden i choklad och lägger på ett fat och ställer i kylen för att stelna. Kan det smaka, fru Nunstedt?
Ja, det låter gott. Ja, tack.
Ja, det låter gott. Ja, tack. Men du, vilken jäkla modig och skarp aktivist.
Vilken power.
Ja, hon är det. Och jag tror att Ann Fernholm betyder väldigt mycket för matdebatten. Och hon sätter fingret på med en väldigt skarp iakttagelseförmåga. Och så räknar hon, vilket jag gillar, och funderar själv. Så hon har ett väldigt mod i detta som är befriande.
Och sen initierar massa ny viktig forskning.
Precis.
Som annars inte hade blivit av.
Actionorienterad. Mm. Så att den här fejkmaten är verkligen en ögonöppnare. Och ja, jag tycker just det här kapitlet om den veganska fejkmaten, det var en ögonöppnare för mig.
Verkligen.
Bara för att något heter vegan så behöver inte det betyda att det är...
Nej, men vi tror ju lätt att men då äter man 100% hälsosamt.
Ja, ja. Men så enkelt är det inte. Mm. Så jag tror att vi står här, det här är också en del av hälsorevolutionen, att lära oss mer om vad maten verkligen innehåller. Men att våga använda, någon gång då behöver vi den här snabbmaten för att få till det hemma.
Ja.
Så behöver man inte vara för hård mot sig själv heller. Ja, vad tycker du om fejkmat och naturlig mat? Vad är rätt balans i ditt liv? Skriv gärna till oss.
Vi finns på halsrevolutionen_podcast på Instagram. Tack alla som följer oss där och som hejar på oss. Och ja, det är så kul att göra den här podden, måste jag säga. Ja. Nu har vi spelat in 2 avsnitt på raken här idag, som vi ofta gör. Och det är, man känner sig uppfylld.
Man känner sig uppfylld, och över 2 miljoner nedladdningar. Det är helt sjukt. Ja. Och när vi började podda, men jag tror vi har sagt det förut, så, men ni måste kunna tänka er att ni gör den 200:e podden. Och nu har vi gjort, hur många poddar har vi gjort? 100?
Vi börjar närma oss 120 snart.
Ja, otroligt. Och tack till dig som vill vara med på den här resan. Vi gör det ju för att vi vill något. Vi vill stödja och peppa till en härlig, stark livsresa.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.